just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack! Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset. Betting online och i butik.
Välkomna ska ni vara till Fotbollsmorgon, och vi skriver in den 1 februari, vecka 5. Eller är det vecka 4?
Du frågar helt
vecka fel fem. Person. Ja. Det är det nog, jag litar inte riktigt på
nej,
vad de skriver.
Nej, gör inte det.
Med mig som alltid på onsdagar, Per Frykebrant. Mm. Och vi skriver in året 2003. 2023. 2023. 2023. Ja, ja. Det har vi det. Ja. Mår du bra?
Jag mår bra. Det här är lite, sa jag precis, lite jobbigt dagen efter deadline day. Kom upp så här. Men det här är också första dagen under 2023 som solen går upp innan klockan 8.
Vad vackert.
Ja.
Jag noterade att de fick, de ligger nästan 40 minuter efter oss med solnedgången nere i Skåne.
Ja, det gör de. Jag spenderar mina halva veckor i Skåne, så det är väldigt mycket. Så det är lite jätteläge att hålla på så här.
Du, Lukas Berglund, god morgon.
God morgon, god morgon.
Hur mår du?
Jo, fint. Det är skönt när januari är över, precis som du säger. Och att liksom, nu blir det liksom tydlighet i vad som gäller för vissa spelare. Alltså det är ju så att så många spelare som spelade jättemånga matcher typ i januari. Nu bara spelar in en annan färg i samma liga till exempel. Vilket jag tycker är också lite
smutsigt. Kristoff Fågel, välkommen hit du också.
Tack så mycket.
För de som känner till dig där ute så är det den osynliga handen.
Ja.
Det var ju där du gjorde ditt namn under ett nick. Och var liksom så här, mannen som alla vände sig till vad gäller att få koll på. Är ekonomin bra i min klubb eller inte? Hur hamnar du där?
Nej, men det är väl blandning av två intressen och passioner, och ekonomi och fotboll.
Mm-hmm.
Som blev en kaka ihop då,
ja.
Som jag bakat.
Och du har också hamnat i det, ursäkta uttrycket, och träsket.
Mm. Ja.
Ja, så är det ju. Nej, men för att haka på där, jag blir ju provocerad av en spelare som till exempel i mitt Chelsea då har sprungit runt och pussat både klubbmärke och allt möjligt, då Jorginho. Mm. Liksom utan att blinka kliver över till Arsenal och nu står liksom, det här känns helt fantastiskt. Mm. Jag tycker att det säger ganska mycket om att spelarna egentligen fullständigt skiter i någon form av klubbkänsla, alltså de allra flesta, utan det är bara pengar.
Ja.
Men lilla julafton brukar fotbollsfans kalla den här deadline day som gick av stapeln. Jag satt och kollade igår på Sky som bullar upp stort och det står reporter utanför träningsanläggningen och så här. Gillar ni det här fönstret? Har ni någon som jag att det inte bör finnas?
Nej, jag följer ju inte transferfönstret så jättemycket dag för dag, utan jag tycker mer om att göra spaningar och se trender. Och det kan man göra i efterhand egentligen. Det behöver man inte göra på daglig basis. Jag såg en liten undersökning på sajten Off the Pitch häromdagen att de hade tittat på förra årets transferfönster i Premier League, där var bara Newcastle som fick utväxling för sina satsningar, som man då kan kalla det. Alla andra gjorde det inte.
Men hur kan man förklara att det är så mycket pengar nu i omlopp? Nästan alla ligor säger det att wow, nu säljer vi för oerhört mycket mer än vad vi kanske brukar göra. Vad beror det på?
Alltså, vi ska komma in på det lite senare. Alltså, generellt beror det väl på att en större, alltså kontraktslängden i generellt i Europa blir längre. Så antalet liksom bossmanövergångar i med det, framförallt på de allra största, minskar ju. Eller när det är en kort kontraktstid kvar. Vilket gör att man köper och säljer mer kontrakt. Vilket ju kan verka som att det är mer pengar på ett sätt. Men tidigare kanske man bara gjorde liknande affärer fast med bossmanspelare. Och betalade mycket högre löner eller agentarvoden och så vidare. Men nu bara går det mellan klubbarna istället. Så det är väl en. Men sen är det ju såklart också inflationen i... intäktsinflationen i Premier League som är den största anledningen.
Det är dels ökade intäkter i Premier League från tv-avtal. I senaste åren har det varit främst internationella tv-avtal. Men också kraftigt ökade intäkter i Champions League och de andra europeiska turneringarna som har varit senaste åren och som kommer ske nästa cykel då, när det ska göras omformat i Champions League. De intäkterna förväntas öka med 40%. Så att det börjar prisas in i marknaden redan nu. Och förmodligen kommer vi se de här affärerna som har gjort de senaste två fönsterna kanske lite högre hävstång med belåning klubbarna emellan, att man har mer avbetalningar.
Mm. Och det ser med trenden med längre kontrakt. Man har sett och sett att det har gått lite olika trender i övergångsstrukturer. Jag menar, köp med låneklausul har ju blivit allt vanligare för att liksom komma runt olika vidareköpsklausuler och eller procent och liknande. Men nu alltså, känns det verkligen som att i och med Chelseas olika liksom, uppseendeväckande övergångar så har det ju verkligen alltså de här långa kontrakten slagit igenom. Vad tror jag liksom är... Nu förstår man ju här att i Chelseas fall det är liksom skriva av det på längre perioder. Men du är inne på det. Vad tror du är liksom anledningen till?
Min bild är att det egentligen började från Spanien. Och att de spanska klubbarna började skriva väldigt långa kontrakt. Där bland annat Real Madrid var i förarsätet. Och jag tror att det var Florentino Pérez som insåg liksom, styrkan i det här. Och kunna välja när man vill sälja spelare och så vidare. Och sen smittade det av sig i Spanien. Där man ser också att Atletico Madrid skrev jättelånga kontrakt. Var det med Koke till exempel som man skrev? Eller jag minns inte exakt. Och även Atletico Bilbao skrev jättelånga kontrakt och så vidare. Sen har ju det har blivit många amerikanska ägare i Premier League. Mm. De tar ju med sig det ofta från andra sporter. Då, där man till exempel inom baseballen skriver jättelånga kontrakt. Eller inom basketen och så vidare. Mm. Och det har landat. Så det är egentligen lite konstigt att man inte har skrivit så långa kontrakt tidigare. Kan jag tycka. För det är ju smartast.
Mm. Ja, det är ju också en försäkring mot en löneinflation. Om ni såg till exempel The Last Dance på Netflix för några år sedan när Nick, så var det Scottie Pippen som hade skrivit ett 7 års långt kontrakt. Han var typ näst bäst i ligan men hade typ sämst betalt efter ett tag. Mm. För att löneinflationen var så kraftig.
Mm. Jag tänkte vi går igenom några övergångar som sticker ut och så får ni liksom bara kommentera dem lite liksom uppstuds sådär. Jag känner att vi är klar med Jorginho. Det är smutsig övergång. Men Keylor Navas, alltså en väldigt poppis målvakt från, om inte jag är helt fel, är det inte att han dyker upp från Real Madrid eller är han PSG:s reservmålvakt nu?
PSG
är det. Han går till Nottingham Forest på lån.
Ja.
Tankar?
Men han... Alltså han har ju varit världens bästa reservmålvakt, får man inte säga, de senaste en och en halv säsongerna. Men kul med, alltså för det känns ju, Nottingham har ju, de presterar även bra sportsligt nu. Det ska bli kul att se dem spela lite mer fotboll än. Jag tycker att den värvning som piggar upp ändå.
Jag måste få kommentera den också. Det är ju Keylor Navas, det är ju rätt sjukt. Han är världens näst bäst betalda målvakt och sitter på bänken med det. Och jag tror att det här är för att PSG behöver balansera sina böcker. Och att de måste, alltså det går ju inte att ha världens näst bäst, de har ju världens bäst betalda målvakt, ja, i Donnarumma, och så kan man inte ha näst bäst betalda som liksom andra målvakt. Det blir ju resursslöseri som tusan. Och jag tror att de kommer nog eventuellt få lite problem med financial fair play i framtiden med tanke på deras löner till de där tre på topp.
Men han som äger klubben sitter i UEFAs exekutiva kommitté, så att det kommer lösa sig.
Men vad händer? Jag har inte hunnit tänka så mycket på Kilian Navas-övergången, så jag kanske är bort mig här. Men Henderson.
Jättekonstigt.
Kommer Navas bli liksom världens bäst betalade andra målvakt fast i Nottingham? Eller har det hänt någonting där? Nej, är det någon skada jag har missat?
Nej, det är verkligen inte det. Det är därför jag tyckte de var så häpnadsväckande.
Ja.
Okej, Enzo Fernandez. Det här är ju en av de rörigaste övergångarna eventuellt, om det är en övergång. Han spelar då i Benfica, blev utsett till VMs bästa unga spelare. Och Chelsea har försökt att värva honom från Benfica. Och i Benfica sagt nej, vi går inte med på det. 120 miljoner pund sägs utköpsklausulen har varit. Och Chelsea vill inte betala det på ett bräde, utan försöker få ner det till kanske 80 miljoner, men ge spelare. Okej, vi kan betala det här, men då ska vi smeta ut det på 8 år avbetalning och så vidare. För Chelsea behöver det för att komma runt Financial Fair Play på sin sida. Sent igår kväll så basunerades det ut att övergången var klar. Men ingen av klubbarna har bekräftat det. Så vet vi vad det är? Har ni hört någonting där?
Nej, alltså jag bara utgår från att det är... Det är klart. Men det kan ju vara så. Kan det bli en CIE-grej? Alltså har Chelsea något problem om man inte får CIE bort?
Ja, och han lämnar ju inte. Nej. Så att det är ju det som är grejen. Ja. Att det är där som det hängde på.
Ja.
Det är intressant när man pratar om att 1,2 miljarder låter ju jättemycket för en spelare. Men med tanke på den inflationen som är inom fotbollen så vet man ju inte hur mycket eller lite det är.
Nej, det kan vara jättebra. Och jag vet inte exakt vilken lön han kommer landa in med. Jag gissar att det är ingen monsterlön ändå. De har ju relativt låga löner i Portugal. Och att han hade rätt långt kvar på kontraktet. Så att det behöver nog inte heller bli så himla dyrt för Chelsea i det långa loppet. Sen är det ju lite kul. Kommer han från River Plate eller kommer han från Boca innan där? De hade 25%, vilket jag på något sätt kan tycka är fint också. Att det går liksom lite pengar ner dit också.
Det är Fabrice Romano som skriver då att agreement reached right now between Chelsea and Benfica, och det skrev han igår då.
Fabrice Romano har ju haft jobbiga sista dagar med sina here we goes. Det har ju varit några som inte har
they did not go.
Ja, exakt, here we don't go. Ziyech också.
Isco. Till Union Berlin, va? Det är väl inte den av?
Nej.
För den bockade jag nästan in när det var en here we go. Tänkte jag, det här är en rolig övergång.
Ja, exakt. Nej, men så på tal om inflation. Det är verkligen blivit inflation i here we goes. För de går inte ens in längre.
Nej.
Men därmed så finns det. För det är den dyraste värvningen i Premier Leagues historia.
Om den går igenom.
Om den går igenom.
Sätt i övergångssumma.
Sätt i övergångssumma. Men det är ju så, för det pratas väldigt mycket om hysteriskt den summan är. Men då kan man tänka så här, jag har precis haft ett VM. Du blir utsett till liksom VMs bästa unga spelare. Då är det en klubb som absolut inte vill eller behöver sälja. Det är januari. Det är väl ändå de summorna man ska vara uppe på.
Det intressanta är, jag tror att för Chelsea del så vill inte de köpa till sommaren. För då är de rädda för att det här UEFA täppte igen det här, att man... Få skriva så extremt långa kontrakt. Plus att de är rädda för att det kommer bli mer liksom, jakt efter honom då, där och då, under sommaren.
Ja.
Hur mycket gynnas Sverige utav de här jätteövergångarna ute i Europa? Märker vi av någonting?
Ja, men det är klart att vi jobbar också med svensk elitfotboll och driver ett projekt som heter Projekt 500 för att öka intäkterna i Sverige. Då handlar det ju om att dels försöka liksom ha unga spelare på rätt position och med långt kvar på kontraktet. Men visst gynnas svensk fotboll av att Brighton nu kan slanta för Ajari liksom, på ett sätt som de inte kunde göra. Alltså, en motsvarande Brighton i Spanien kan ju inte göra det på samma sätt eller i Italien och så vidare. Och vilket såklart vi tjänar på direkt, och när vi kan sälja direkt till dem, men också om de köper från Holland till exempel, eller Premier League köper från Holland eller från Belgien som sen köper spelare av oss.
Men vi såg också ganska oväntat, tycker jag. Det var ju Hammarby med Berisha. Ja. Som Hammarby köper in för mycket pengar, tycker vi. Men sen går, är det Molde som,
det är Molde.
Som kliver in och använder rätt mycket av pengarna de fick in när de köpte, sålde Fofana till just Chelsea.
Exakt,
och lägger de pengarna på en spelare som de köper tillbaka till den norska ligan. Mm. För en summa som var häpnadsväckande hög för en spelare som inte har gjort speciellt mycket stort avtryck i den svenska fotbollen.
Nej, och det är ju en transferavgiftsinflation då, att det kommer in mer pengar i skandinavisk fotboll som blir något av en referensram för de affärer som görs inom Skandinavien. Benfica har till exempel värvat 2 spelare från Skandinavien det här fönstret. Mm. Och det gör de tack vare att de är leverantör till Premier League å andra sidan. Så att det är Premier Leagues pengar som till slutändan når till Skandinavien och också till svensk fotboll.
Kan vi backa till den förra tabellen, så vill jag bara prata lite skatter så här på morgonen också. Och tittar vi på, om vi jämför då för Sverige så, och tänker liksom på bruttolönssidan, så har vi i Sverige väldigt höga inkomstskatter generellt. Och vi har också väldigt höga sociala avgifter. Vilket ju gör att alltså, man kan ju fördela kostnaderna på en spelare är lite annorlunda. Antingen kan man köpa, som Chelsea gör väldigt bra. De köper liksom hög övergångssumma, men där behöver man inte betala någon skatt. Och lite lägre lön där man behöver betala skatt. Så de liksom undviker ju skatt lite på det sättet. Det är inte olagligt, det är långt ifrån olagligt. Men liksom det är så de gör. Real Madrid är jätteduktiga på det också. Köper väldigt ungt, hög övergångssumma med de här Rodrigo till exempel, eller som ni har nu rätt hög lön, men ändå liksom den typen av övergång, och där de väljer att lägga mycket på övergångskostnaderna, som också man kallar liksom för balansräkningen, det vill säga tillgångssidan, för där betalar man ingen skatt. Och då kan man ju tänka så här, att i Sverige så borde vi, i och med att vi har väldigt höga inkomstskatter och väldigt höga sociala avgifter, borde vi lägga mer pengar på den typen av affärer. Men det gör vi tyvärr inte.
Vi går efter Bosman nästan hela tiden.
Exakt. Jag tror att, om jag minns det rätt, så är vi den ligan bland de 25 högsta ligorna som lägger minst andel av sina kontrakt på den här liksom balansräkningssidan. Mm. Vilket gör så att det är ju liksom fint i skattkassan att man bidrar med den och så vidare, men det är inte så himla effektivt om man vill konkurrera, då vi egentligen borde liksom förflytta lite mer dit. Och det kan vi kanske se om vi då också jämför svenska ligan med danska ligan bland annat. Där danska superligan, de köper väldigt mycket kontrakt och får också då sälja mycket kontrakt, medan vi i Sverige vi köper inte så mycket kontrakt, och då får man inte heller inte sälja lika mycket kontrakt, utan mer pengar går till andra. Kristoff, du kanske kan...
Precis, det här är ju en bild som visar köp och sälj av kontrakt då, från år 2014 till 23, alltså säsongerna 2013-14 till säsongerna 2022-23, europeiska kalendern då. Här ser vi ju faktiskt ingen, som i andra europeiska ligor, det faktiskt har minskat i år utgifterna. Så i Skandinavien har de ökat, framförallt de senaste åren. Danmark har vi noterat att de bytte strategi runt 2015 på hur de byggde sina trupper. Och det ser vi att det har gett resultat på deras transferintäkter. Deras försäljning har blivit mycket större sedan dess. Och de återinvesterar de pengarna i nya spelarkontrakt, säg närmare 40-50%. Medan i allsvenskan så har man legat under väldigt lång tid på ungefär 10-15% återinvesteringsgrad. Det är först 2000, den här säsongen, 2022-23, som allsvenska klubbar har börjat investera mer i spelarkontrakt. Vi faktiskt har nästan en tredjedel återinvesterat.
Mm. Känns det som att det är drivet av din favoritklubb, Hammarby?
Nej, men det är drivet av flera klubbar. Sirius har ju köpt, precis, har ju sålt flera spelarkontrakt under året som har gått och köpt nya. Mm. Så att jag skulle säga att det är drivet genom hela linjen.
Jag är sugen på att när vi börjar närma oss den allsvenska starten, när liksom trupperna sitter, det är väl
nästa deadline day.
Ja, exakt, den svenska. Ja. Att vi kan komma hit och se liksom, och gå igenom de svenska trupperna och se hur de ser ut, hur de är byggda, och utifrån då principen de unga och vad de ska spela och sådär. Nu ska vi nu får ni byta plats med den fantastiska Myglan som är här, och vår stora favorit i programmet är ju Julia Frändfors som är tillbaka. Men tusen tack för att ni kom förbi denna morgon. Herregud.
Tjena!
Ja, men detsamma. Detsamma.
Visst har vi klarat av det.
Myggan,
kul att du är här.
Lite senare. Lägre energi.
Ja, exakt. Mm. Där fick han.
Jag måste ta ett rum, Myggan.
Men jag är low energy dude. Ja.
Mm. Var du spänd över den här dödlinjedagen?
Nej.
Du kunde sova innan.
Ja, verkligen. Nej, men Mount var ju kanske kul om det hade hänt.
Nej, det hade
ju... Annars så var det inte så mycket som hände. Men jag var sugen på han, vet du, Sandberg, Sheffield United. Mm. Det hade varit en bra low-key-lån eller någonting. Mm.
Alltså, det var det enda jag var lite orolig över. För igår så droppade de då Mason Mount till Liverpool. Så jag satt och tryckte så här på F5. Vad hände? Så när det passerade, då bara... kan jag gå och lägga mig. Mount är kvar.
Ja. Ja. Men det är rörigt. De köper det. De behöver sälja den här klubben. Gör klart det där, så vi kan börja.
Ja, Liverpool tänker du? Ja, absolut. Mm. Du, Myggan är ju här. Och då vet ni vad som gäller. Det är det här. All right, för nu är ju Myglan här och tillsammans med Swedish Play, så Svenska Spel, och så är det Oddset-dag, eller hur?
Exakt, det är Oddset-dag, berätta mer.
Ja, men Oddset, alltså vi kör Oddset idag.
Idag kör vi bomben.
Bomben?
Ja, idag kör vi bomben.
Ännu roligare. Mot varandra.
Men vi kör mot varandra, du.
Vad sa du?
Mot varandra, hörde jag.
Ja, ska vi göra det?
Ja.
Spännande.
Så du får tänka till. Det är en kronors rad vi gör mot varandra, så att det är väldigt...
Jag spelar ju på max en krona, det vet du.
Ja, det är samma här. Ja. Det är samma här.
Men det här gör vi i samarbete med Svenska Spel, Sport och Casino AB. Och åldersgränsen är 18 år. Och om du har problem så finns stödlinjen.se. Och Julia, det gäller bara i spelsammanhang som du kan ringa den där linjen.
Oh, alltså,
inte om du behöver bygga en hylla hemma eller något sånt där. Ja, exakt. För du behövde ju hjälp, bygghjälp här, notera det.
Just det, gick det?
Nej, men det är jättebra att hitta en grann i Mälarhed. Ja,
det gjorde det. Hon satt och ringde till stödlinjen. Den jävla hyllan alltså! Kan ni skicka över någon? Bomben. Det här tyckte jag för sig var lite mysigt, det där. Att man skulle sätta hemma, borta, bla bla. Vilka som är mål och
berätta för oss. Bomben är ju ett klassiskt spel hos Svenska Spel. Mm. Jag har inte spelat det så mycket, men jag tycker det är kul när man väl gör det. Jag glömmer bort lite grann ibland. Så det är jättekul för att köra nu. Väljer rätt resultat. Ganska billigt att kryssa på mer alternativ på varje match. Mm. Men just ikväll är det kul att det ändå är tre ganska bra matcher. Sen är United-matchen lite svår läs kanske då, i och med att det är cup och sånt. Men annars tycker jag det är en rolig omgång. Här har vi då vår enkelrad som jag spelar mot dig.
Okej. Okay. Mm. Det här blir spännande. Och då ska jag försöka hitta någonting.
Jag tror vi får en poäng var per rätt, så att säga. Alltså i en intern tävling. Mm. Det är ganska svårt att sätta allting med bara en krona.
Men du tror att Barcelona kommer släppa in ett mål i den här matchen?
Ja, det tror jag.
Det kommer de inte göra.
Nej, okay.
De håller nolla.
Då säger du noll där.
Ja,
ja, bra.
Där är nolla. Och de kommer göra... kan jag få välja fler? Men då blir det fler. Så
du
där.
Ser vad det problemet
är. Okej, 2-0 säger jag.
2-0.
Mm. Ja. Nej. Jo, 2-0. Jag tänkte säga 1-0, men det är 2-0 den här matchen. Inga konstigheter.
Otroligt segment där.
Manchester United kommer vinna med 3-1.
Mm-hmm. Det är ganska lika än så länge. Tänker, du har inga...
Och Roma vinner den här matchen med 1-0.
Ja, men det tror jag kan vara bra spel. Ja.
Mm. Så det är min som jag kommer vinna på.
Ja, men spännande. Då är vi ganska olika. Det är bara United då och... Vad är det? Och Barca som är samma, eller?
Ja, fast jag har ju inte... Jag har ju, de släpper inte in mål. Om du har noterat att Barcelona har ju slutat släppa in mål. Mm. Det är deras grej. Mm. Och gör
väldigt lite mål.
Ja, precis. Så det blir ja men 2-0 då kanske. Ja, men det där känns som att jag bankar in ganska kraftigt. Och då, man får inte utdelning utav rader, utan det är själv oddset som jobbas upp, eller?
Ja, precis. Precis. Så att det är lite, alltså, bomben är ju roligt för att det kan ju smälla till ordentligt. Mm. Det var väl någon sån här 7-4 i Premier League.
Ja,
det?
Exakt. Ja,
när det spår du.
Läste ni, Julia, den här människan som ärvde en, mm, en stryktipsrad?
Nej.
Jo.
Det var förra veckan, förra helgen.
Ja, men jag har svårt att släppa det.
Ja, men det är ju nästan samma sak. Man kan göra samma sak på bomben.
Mm. Att man har en som man ligger hela tiden.
Man kan köra en kronors som ligger med lite galnare siffror.
Och ja, men du vet så här, någon dör och så får du så här ett arv. Ja, vad fan ska jag få den här jävla grejen för? Mm. Schmack, 5 millar.
Nej.
Jo.
Oh,
men det var väl också att det var så här 30 år sedan.
Ja, ja.
Kört den.
Ja.
Det är ändå liksom...
Den har liksom
sen 96.
Sen 96.
Då körde han ju massa år innan den svärfaren.
Ja, ja, ja.
Totalen är 40 år, 50 år.
Ja. Ja. Och där han antagligen inte vann någonting.
Nej, går plus minus noll.
Jag vägrar, jag är livrädd för, men det är ju ett annat typ av spel, men det är ju, du fick ju in mig och börja spela det här Eurojackpot, mm, heter det va? Europa, ja, precis. Mm. Och jag kommer ihåg de här siffrorna. Mm. Jag har kört dem.
Är det många år nu?
Jag kan inte spela, så jag måste gå in och lägga in den här raden lite grann, bara för att jag skulle döda mig själv. Om man någon gång
men det är ju värt. Det är ju roligt att ha det där.
Att döda mig själv eller ha det.
Att du har lite spänning i livet.
Ja.
Liksom, någonstans.
Ja, men den är...
Den här mellanmjölkstillvaron här i Sibirien.
Men, behöver, ja, exakt. Liksom, ja, det är inte helt fel.
Skaka om den idag.
Ja, men det intressanta är, jag kollar ju knappt upp det, utan jag väntar ju bara på att...
Samtalet.
Någon ska ringa.
Exakt. Mm. Men enda gången jag gör det är så här, nu är det dags att förlänga ditt spel. Och så gör jag det.
Det kan bli mörkt på fredag kvällarna, tänker jag ibland, för mig.
Ja.
När samtalet inte kommer.
Ja, exakt.
Så går jag och tänker, ja, det blir inte den veckan heller.
Skulle du gå och lägga dig?
Nej, jag väntar på.
Nej, jag väntar ett till. Om någon skulle ta.
Och det är alltid något så här konstigt land det dyker upp så här. Nej, men...
Finnar och tyskar är otroliga på det. Ja. Otroliga på vinnar.
Har de någon... Går det att statistiskt...
Jag tror att finnar per capita lägger rätt mycket på det på just Europa. Jag tror det funnits så här länge, liksom.
Ja. Ja, då, det är det. Mm. För, i England så har de ju National Lottery som kan sticka iväg ganska kraftigt. Och det kallas ju numera för The Poor Man's Taxes.
Stackare alltså.
Ja.
Stackare.
Tips-SM. Vi har lite problem. Därför att det drar igång alldeles strax. Och vi ska ju ha liksom 5 stycken i vårt lag. Mm. Och vi kommer fram till att vara du, jag, Jesper och Robin.
Mm.
Nu bollar ju då Otto upp att vi ska trycka in Agne Jälevik i det hela. För det är hans morbror. Ja. Och han känner att han inte ska vara utanför.
Nej, jag håller med.
All right. Men Dilba svarade och tackade ja till min vän för frågan.
Är det sant?
Ja.
Vadå Dilba? I'm sorry Dilba.
Ja. I'm sorry.
Va?
Ja.
Aktuell person.
Vad sa hon också om förfrågan? Det känns
hon,
superrimligt.
Hon har inte svarat någonting. Hon har bara...
Hon sa bara ja.
Och sen har inte jag vågat agera på det. Jag satt så här igår. Jag bara, hon och jag är vänner på Facebook. Och jag har inte gjort någonting.
Hon är i stort sett med.
Ja, men hon är klar.
Hon är klar.
Om vi bara vill. Men då är frågan, ska vi köra Agne Jälevik eller Dilba?
Lämnar mina händer.
Ja.
Agne Jälevik är ju barndomens det mesta.
Eller ska ni peta någon befintlig och få in Dilba också?
Kanske att jag petar. Ja. Jag är det svaga kortet i den här uppställningen.
Nej.
Ja, det är din kompis. Det är din kompis. Att ni är nästan samma person då.
Ja, jo, att jag och hon och jag kanske ska lira ihop.
Lira ihop.
Ja. Ja. Mm. Exakt. Davids och Dilbas rad.
Ja,
varje fredag. Ja.
Vilken plockar vi bort? David och Dilbas rad. Den är för dålig.
Jag har någonting.
Ja.
Det är ett bra gäng.
Ja. Mm. Men vi måste så här, du blir lagledare.
Ja, det är så gammalt.
Vi kan inte lägga det på Hoffman.
Nej.
Och framförallt inte på
inte
Robin.
Nej.
Du blir lagledare och du får välja någon av dem.
Ja.
Men sen då, så kontaktar vi.
Ja. Och då blir det Agne Jälevik. Ja. Det är ingen sämre saken.
Agne rakt in. Ja. Och då fixar Otto det. Fan vad mäktigt. Och jag tror att han är så här, riktigt duktig på. Han har ju tid också och
han så tidig erfarenhet. Vi behöver
och pensionär.
Ja.
Och varit runt på engelska ligor, alltså live för rätt många matcher.
Sen är det kul att du har någon lite jämnår med i gänget också.
Har någon någonsin stått för ett mer liksom diametralt motsatt val? Alltså Agne Jälevik eller Dilba. Det är liksom, kan det bli större motsatser?
Mm, men det är ett enkelt val.
Ja, det blir det.
Det statik, ja.
All right, Europatipset får vi inte glömma. Som snurrar på. Och det är ju bland annat kvällens matcher, eller hur?
Kvällens matcher, det är det är jackpot. Det var ingen som fick 13 rätt i söndags. Oh. Det var så svår rad med de här PSG.
Känn dig manad. Kör ormen.
Ja, det är jävla kul.
Ärva en rad och hela den grejen. Nej, men PSG-krysset och Monza mot Juventus, så blev det inga 13 rätt i söndags. Så nu är det en kupong som är väldigt Europa-tipsig. Mm. Och jackpot helt enkelt.
Den här kupongen gillar mig. Framförallt de två sista matcherna.
Alltså, ja, men den är ju, de är får, det är precis det här man är ute efter med Europa-tipset.
Oxford mot Barnsley.
Ja, så att jag är jättenöjd. Det finns ju några favoriter som ni ser lite överallt. Och så några stora elefanter vi ska fälla. Jag tycker att den här Mainz by München kan vara rolig. Etta kryss om man...
om man vill sticka ut.
Ja, men om man ska ut efter jackpotten. Mm. Man får kanske lira lite grann emot vad man tror. Men någon jätteskön spik kan jag rekommendera i matchen med 11. Ettan, Royal Union.
Ja.
Det är kupp och Antwerpens anfallare och en back borta.
Och sen från min tid när jag botaniserade ganska mycket i Europatipset kan jag konstatera att om ni har råd och möjlighet att helgardera så gör man det på alla franska matcher.
Ja, det låter som en bra grej. Men,
ja, men alltså,
Montpellier är riktigt
dåligt. Jo, fast ändå liksom så här, Lyon-Brest. Man bara, jag har ingen aning. Nej. Och även fast någon är jättefavorit så torskar de.
Ja.
Så att det är ju väldigt, väldigt oseriöst ur det perspektivet en liga.
Ett lag som jag har räknat bort är ju Nice, men de rullar igång nu igen. Tillhör han er fortfarande, vet han, Everton-spelaren?
Vem?
Everton, Chelsea, obehagliga mittfältaren.
Ross Barkley.
Tack.
Ja. Nej, han är nog såld.
Såld?
Jag tror det.
Oh, jäklar. Ja. Ja. Mm. Nej, han dök upp på live score i söndags så att han sprang runt.
Obehagliga spelare.
Ja, men sån där.
Har han sänkt er någon gång?
Nej, men de lirar så... Det är så töntigt tycker jag. De spelar så fult jämt Everton mot oss. Det är de töntigt. De vill ha en derby-rivalitet som kanske inte lever. Och det gör att det är väldigt hög skaderisk med två fotar jämt. Och han var ganska ofta övertänd och sprang runt och bara... Det blir inte deppigt någonstans. När liksom sportligt tävlar man inte längre med varandra. Och så börjar det ena laget bara sparka ner.
Nej, men det här blir spännande. Här ska jag kunna tänka mig att bara rygga dig rent bara sådär att jag swishar dig.
Ja, skönt för dig.
En tia.
Ja, soft. Kul.
Eller hur?
Ja, verkligen. Nej, men om vi ska ta ut några lag jag tror på så är det Royal Union uttal, förlåt. Ja. Och även så tar jag lite lans för att Lyon vinner mot Brest.
Det borde de göra.
Nej, borde. Alltså, Lyon har inte mycket bra spelare kvar. Det har hänt rätt mycket där på sista
året. Men där får Sarr komma med igen där.
Det borde väl vara... Ja, det är en bra fråga. Lämna mig på ett litegrann, känner jag.
Härligt!
Ja, så det är roliga tips. Roliga
spelet tips, hittar du på dob.one/oddset och så finns en QR-kod som kommer snurra här uppe. I högra hörnet dyker upp.
Länk och QR-kod. Och som sagt,
vi kör länken bara idag. Det är dob.one. Så där finns ju den. Och då går det bara smack. /oddset. Så kommer man...
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Direkt dit. Och glöm inte, 18 år plus... Om man har problem med just spelandet och Julia inte med annat här i livet. jag mår så dåligt. Så finns stödlinjen.se och det är ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Vad härligt.
Ska vi följa upp vår tävling också?
Du?
Följ upp vår bombentävling.
Ja.
Vad spelar de nu? Alltså, vad får vinnarna?
Nej, men det blir väl fler bomber. Man kanske kan ha en liten liga någonting. Jag har ingen aning.
Jag vet inte, men däremot man... så tänker jag att han kan bjuda mig på lunch.
Gröten
på alla lo.
Ja. Ja,
den har du testat den någon gång, Julia?
Vad?
Gröten här borta på alla lo, kaféet.
Alla lo?
Ja, det är ett café.
Nej. Är det bra eller dålig?
Den är briljant.
Otrolig.
Jag är normalt sett en gröt, ursäkta uttrycket, hatare.
Är det havregrynsgröt eller risgröt? Manna, vad snackar vi?
Hur fan ska jag kunna veta
det?
Jag tror att det är havre.
Det är något modernt, sädeslag.
Ja, det är något modernt.
Är det ljus eller grov?
Ljusgrov.
Den är ljusgrov, den är bara god. Ja. Och så det är fikon och grejer.
Den är... strax tillbaka.
All right, vi stack tillbaka. Vi stack tillbaka. Då är vi tillbaka i fotbollsmorgon och här är det i full fart och det är kul. Helen Barnekow här som alltså är en av dem som kandiderar till ordförandeposten i Svenska Fotbollförbundet. Och vi har ju intervjuat Lars Christer, han har ställt upp. Mm. Helen ställer såklart upp. Mm. Men inte Reinis. Nej. Han duckar. Fortsatt duckar. Och det är ju inte liksom kompatibelt med uppdraget.
Varför gör han så, tror du?
Därför att jag tror att han kanske tycker att han är lite för stor för att ställa upp och prata med folk om den här posten. Utan att det, man får höra av sig till någon presstalesperson eller någon liknande mediekontakt. Mm. Och de uttalar sig typ bara i sms. Så att han uttalar sig till några få utvalda inom valberedning. Ja. Och de som får rösta i övrigt så tycker han inte att han ska uttala sig.
Nej, och det börjar,
eller bli intervjuad.
Tiden börjar rinna ut där också.
Ja, men det är också konstigt med att det är en folkrörelse och man vet inte vad han tycker och står för och har för tankar och så vidare. Och att det ändå finns en del där ute som tycker att det kanske inte är lämpligt att en förrättad statsminister blir ordförande. Ja, Mona Sahlin var inne på det och tyckte att det inte var lämpligt. Hur som helst, Helen har kanske det starkaste CV liksom utanför fotbollen för att sen komma in i fotbollen. Är ju bland annat, har varit vd för Microsoft Sverige, stort.
Verkligen.
Telia.
Ännu större.
Ja. Undrar om det var Televerket då eller Telia.
Telia Sonera.
När jag kom var det Telia Sonera. Sen blev det Telia Company.
Ja. All right.
Precis.
Men ni hade tagit bort de orangea bilarna.
Ja, de var nästan tyvärr, höll jag på att säga, borta, lite ikoniska.
Ja, det var ju härligt när jag var liten.
Ja, precis. Ja.
När jag var liten så kunde ju de komma och byta telefon hemma hos folk. Och då kom det en människa i en orange bil och gjorde det. Det tycker jag var så jävla mäktigt. Eller?
Ja, men precis.
Ja.
Tillbaka.
Ja, och så att erfarenhet från stora organisationer är positivt. Och blivit nominerad av Skånes fotbollförbund. Och har alltså möjlighet att bli den första kvinnan att bli ordförande i Svenska Fotbollförbundet.
Det är
liksom dags.
Ja, verkligen.
Eller hur?
Verkligen dags.
Välkommen till Fotbollsmorgon.
Tack, kul att vara här.
Ja, och kul att ha dig här, måste jag ändå säga. Jag har noterat att du, likt många andra, var tvungen att avsluta karriären PGA en knäskada.
Nej.
Jo.
Ja. Det var därför jag slutade träna fotboll. Mm. Sen så ska vi säga karriär. Jag vet inte om man kan kalla det fotbollskarriär, men jag var absolut inte på elitnivå, men jag älskade att spela fotboll och jag slutade på grund av det. Ja.
Och liksom har intresset så här, du sitter och kollar. Nu kanske blir lite, men jag tror att du har en son som spelar i Norrtulls SK.
Stämmer. Mm.
Så att du har liksom fortfarande kontakt med fotbollen.
Mm. Mm. Så. Ja, men min son är 19 år och precis gett sig iväg ut på sånt här gap year, eller vad det heter, och så här, resa runt om världen. Men han har spelat fotboll sen han var 4 år gammal. Och så har vi bott i England, USA och Sverige på den vägen. Så att jag har suttit på otaliga fotbollsplaner och tvättat fotbollströjor och fixat fika och sånt här grejer på många olika ställen. Så jag har ju, men jag är ju intresserad av fotboll överhuvudtaget, men jag har ju liksom tack vare honom också varit nära varje vecka, vilket är väldigt, väldigt, väldigt kul.
Jag tänker så här, att du har ju bott i olika länder. Vad tycker du skiljer fotbollen i de här olika länderna som du har varit i?
Ja, men det skiljer ju på olika sätt, skulle jag säga. Alltså föreningsrörelsen i Sverige som det är förening, det är ju väldigt annorlunda från om man tar USA till exempel. Där det var, dels är det ju mycket skolsporter. Så att jag har själv spelat i skollag i USA. Så det är ju en skillnad att man går liksom direkt efter skolan och spelar. Så man har inte sin klubb på samma sätt. Och där var ju sån här massiva, massiva klubbar med massa olika. Han spelade i ett ungt sånt här professionellt, eller liksom, som ändå var professionellt. Där man hade alla tränare från England. Man köpte in personal. Man betalade ju personal på ett helt annat sätt. Den här riktiga folkrörelsen där jättemycket är på volontärarbete. Och där man sitter och skriver hemsidor klockan 11 på natten. Och man tränar på morgonen någonstans och så vidare. Den tror jag är, det jag har sett, är ganska unik med Sverige. Det är, så mycket, det är så mycket passion och volontärarbete som det är här. Mm.
Och det är därför jag har hetsat runt Reinfeldt. I och med att det är en folkrörelse man går in i, det är ideella krafter.
Är
då tycker jag att det är viktigt att man är tillgänglig.
Mm.
Det är som Karl-Erik sa, kan man faktiskt ringa upp om man vill och han svarar.
Mm.
Och det är väl den öppenheten som kanske behövs i en sån här rörelse.
Ja. Ja, det är ju verkligen en rörelse. Mm. Verkligen.
Vad tycker du att den rörelsen har för roll i samhället?
Ja, men jag tycker att det har en extremt stor roll. Jag brukar säga att jag växte upp, och det gjorde jag på allvar, i rörelsen. För hela min familj var engagerad, och mina bröder spelade fotboll och mamma fixade Lucia-tågen och pappa tränade alla lagen. Så vi levde ju med fotbollen. Och när jag är ute och pratar mycket om mina ledarskaps... Jag blir ofta inbjuden att prata om ledarskap. Så börjar jag ofta i min egen... Mm. Alltså min grund för det var ju fotbollen.
Mm.
För först så spelade jag och tränade, och sen blev jag ledare och tränade tjejlag själv och så vidare. Så att jag har ju hela min grund är där. Och jag tror den rollen som, den blir ju ännu viktigare hela tiden, hur samhället, tycker jag, hur samhället utvecklas. Och nu dessutom när vi har lite, så här, lite crunch times kan man väl säga, så blir den ju ännu viktigare. Men den rollen som man kan spela när man är den största idrottsfolkrörelsen, att fånga upp barn på alla ställen, att alla får chans att komma in i den, och att man kan stå för så mycket, att man kan stå för så mycket värderingar, att man kan göra det på ett sätt genom hela livet, på något sätt, utan att det blir föräldrarna alltid. Ibland tappar föräldrarna den här som inte är enkel att hålla i. Så att den brinner jag ju jättemycket för jag har ju växt upp i den själv.
Mm.
Och sett det med min son också, hur mycket det gör.
Hur tycker du att Svenska Fotbollförbundet har förvaltat sin röst i egenskap av den liksom stora rollen?
Ja, men jag tror att det där är ju alltid... man kan ju frestas av att det är enkelt att recensera andra, och så vet man när man själv har suttit i olika jobb hur svårt det är att komma fram till vad man ska uttrycka sig, för det handlar ju alltid om att få impact och så vidare, och det sitter ju en massa smarta människor som har kommit fram till de besluten. Men min bild av det, jag tror att det finns både en nationell del och så finns det en internationell del, och jag tror ju faktiskt verkligen på riktigt att man måste... Alltså, fotbollen i Sverige behöver vara en riktig förebild. Och ska man vara en riktig förebild så måste man ha ganska mycket röst för att kunna bli det. Och internationellt så behöver ju svensk fotboll mer än någonsin vara en förebild och förvalta den rösten. För att väldigt mycket går ju åt fel håll mot vad vi tror på. Nu gör jag lite kollektivt vi här. Alltså, jag tror vi har delar väl många uppfattningar i Sverige. Och mycket av de strömningarna utanför går ju i fel riktning. Mm. Och då tror jag ännu mer att man... Och i alla ledarpositioner så tycker jag att man måste säga att man har ett ansvar på den plattformen, som inte bara handlar om den omedelbara uppgiften, utan att man måste använda den till den positiva påverkan. Det är ju min personliga sätt att leda.
Men några grejer som, när vi har pratat med olika kandidater som ändå dyker upp, så är det ju tillgång till planer i vissa regioner.
Jag har sett här i Stockholm själv. Ja.
Och sen så är det ledarskap, alltså tränare, utbildad tränare. Och sen är det faktiskt en kostnadsfråga där det börjar bli väldigt dyrt.
Ja.
Hur skulle du, om vi har det nu att en framgångsfaktor för exempel Norge är att de har fler inomhushallar och fler planer. Mm. Hur skulle du göra för att komma till rätta med de tre punkterna?
Jag tror det är en jätteviktig fråga, åtminstone i vissa delar av landet. Det finns säkert delar där inte planer är så stora.
Men här är
det ju verkligen planer, jag har ju sett det. Nej, men jag tror att den frågan är ju jättestor, och jag skulle nog samla den på tydligt högre upp på agendan. Jag ser ju vad Norrtull har gjort för att kämpa i Stockholm för att påverka.
I motvind.
Och att man gör det själv klubb för klubb. Så hur samlar man det, och hur kan man berätta den? Hur kan man verkligen berätta den impact det har om det finns ordentlig tillgång med planer, mot att man inte gör det? Vad är det för impact på både elitfotbollen och samhället med att vi missar ju en massa barn som inte kan spela fotboll idag. Det är ju en anledning, tror jag. Och på andra ställen då, hur kan man stötta de klubbar med tränare nu, det här är kanske en svår fråga, för det beror ju helt på vad det, hur många personer som bor där och så vidare. Men den har jag ju levt upp själv, liksom, när man är hela tiden ute och raggar folk som vill jobba volontärt. Och hur kan man berätta det? Hur viktigt det är? Hur är det, liksom, det här civilsamhället? Hur kan man få med folk och verkligen tro och brinna för det? Även om inte jag är expert på fotboll med, själv, så kan jag ju bli ungdomsledare på olika sätt. Och hur kan man berätta det? Hur viktigt det är? Jag tror den är jätteviktig fråga.
Men vad tror du att det kommer sig att det kostar så mycket med fotboll nu jämfört med så när, nu är jag lite äldre än vad du är, men kanske jämngammal med dig, Julia. När vi var små så betalade man medlemsavgift på 150 spänn. Sen fick man kläder och bollar, precis, och alltihopa. Skor var man tvungen att fixa själv. Men det var that's it.
Ja.
Nu är det och träningsavgifter.
Ja.
Och det är inte ens hela planen man kan spela på.
Precis.
Hur har vi hamnat här?
Nej, men det, precis. Jag skulle gräva i massa sådana här datapoäng om jag gick in i den här liksom datasets. För det finns säkert massa analys på varför det blivit så dyrt. Men det där skulle jag också ha högt upp agendan. För det här att, jag tror jag sa i någon som intervjuade mig att jag tror att man skulle ha en målsäkert att man ska inte missa ett enda barn som vill spela fotboll. Och vad innebär då det? Vad måste man adressera? Planer? Absolut ekonomi. Det är ju ekonomi i allting. Mm. Och sen är det säkert, nu är det säkert svårt för klubbarna, för nu går alla energipriser upp. Nu liksom alla sitter i samma, men så har det ju inte varit hela tiden. Så hur kan man hålla den? Och det är säkert också vilka finansieringsformer finns det från, alltså hur mycket finansierar man? Jag är inte inne i det här, men liksom titta på hur har finansieringsformerna ändrats? Får man mindre pengar allokerade till exempel? Och hur gör man i så fall det caset? Jag tror att man, nu har jag sett att man har gjort många projekt inom hållbarhet, inom svensk fotboll. Viktiga frågor som jag tror får partners, de flesta partners.
Caroline, bland annat Waldheim, har jobbat mycket med det.
Ja, och jag tror det tror jag 100% på att man ska göra, och inte minst för jag har ju sett det skiftet själv i näringslivet, att man vill lägga pengar på sånt som man tror att det är verksamheter som verkligen står för det man själv står för. Så jag tror att det finns, hela ekonomifrågan är ju viktig. Och sen hänger det ju ihop, hur många du får in i bredden hänger ihop hur många som kan komma upp på den här listan i elitfotbollen förstås.
Ja, ja, precis.
I en intervju med Sportbladets duktiga reporter Mikael Wagner så fick du en fråga om 51%-regeln.
Ja.
Jag tycker att du var lite svävande där.
Var jag svävande? Ja. Okej, okay, jag fick vara kort. Jag hade fått en instruktion att det skulle vara kort.
Är du för eller emot den?
Nej, jag tror ju att, eftersom jag kommer från folkrörelsen själv, så tror jag ju att den är ju viktig för att behålla den här, att rörelsen får vara med och bestämma. Den är ju svår. Om du börjar glida över i den så kan det ju vara svårt att behålla den dynamiken och det vi har byggt på. Sen så betyder inte det att inte det är viktigt för elitklubbarna att kunna liksom hitta sätt och finansiering och så vidare. Den är också viktig, men jag är ju för att vi ska behålla det vi har, så att säga. Mm. Att det liksom, vi måste få bygga vidare på den. Jag tror att det skulle bli, jag tror det har tjänat Sverige och fotbollen jätteväl. Sen tror jag man måste det här, sätta flaggan längre fram, förstå vad det är som flyttar sig och utveckla den. Det tror jag man behöver göra.
Mm. Häftigt. Jag måste säga att bara utan att veta allt mycket så känns ju Helene jättebra intryck. Eller hur?
Verkligen. Ja. Och att vi egentligen har liksom en slogan i den här valkampan också, med att ingen unge ska nekas träning.
Nej. Alla ska med.
Alla ska med. Ja, men precis.
Den kör
Agnes. Det är väl det anti-Agnes,
ja,
eller hur?
Ja. Han ska med.
Ja, exakt. Bara han ska med, eller
nu kör jag.
Ja, det kör jag. Men ingen får prata med mig. Utan ni får prata
nu
med min.
Kör
ja, nu kör jag. Nu kör jag. Så kör jag. Där har vi Reinis. Ja, men det kan bli jättekul med...
Han får gärna komma hit och...
Ja. Undrar om han kommer kräva att inte jag är här då.
Men vad fan.
Det vore rätt kul.
Jag är ju rasist.
Nej.
Men vi kanske kan gå via hans söner.
Ja, men vi har försökt. Men,
har ni gjort det?
Eller, du har väl noterat att någon har pingat in honom i en diskussion. Mm. Alltså, även i det läget så duckar han.
Mm.
Han är ju... vi hade ju en som Christoph Vogel, en av de två som satt där. Han kallade sig själv för den osynliga handen i sociala medier. Så blir vi den osynliga ordföranden som dyker upp här.
Ja.
All right, vad härligt. Tack för den här morgonen.
Vänta, vem är din bästa liksom, svenska spelare genom tiderna?
Ja, genom tiden, här är viktigt.
Och vem är bäst i världen idag?
Och varför är det inte Daniel Kärnström?
Ja, precis. Ja, men alltså jag har ju en
svenska goaten.
Ja, men jag har ju jag har ju en extrem förkärlek och vinkling till, nej, men att prata om damfotbollen då.
Nej!
men då måste det vara Malin Moström.
Ja, hon är väldigt högt upp. Min första sån här riktig förebild var ju Pia Sundhage. Ja. Förstås, som jag tyckte var alldeles grym.
Jag tyckte Elisabeth Leidinger var lite bättre.
Ja, det tyckte det. Men det var min första.
Marika Domanski.
Nej, det är sant. Ja. Det var för att hon var gift med, eller kom inte hon och var gift, var inte någon, är det någon så här Ulf Lyfors och Marika, inte någon Värmlandskoppling på båda två?
Kanske är.
Man började med Värmland.
Men i så fall känner jag ännu starkare.
Ja, exakt. All right.
Okej, damfotbollsmorgon fortsätter.
Ja, men precis, jag vill göra det. Nej, men alltså, så måste jag ju säga liksom slag för det nu, om man tittar på svensk fotboll nu. Alltså, vilka coola tjejer det finns i svenska. Alltså, ja, men det finns så många. Karin Seger,
Men vi ska plocka lite poäng hos våra lyssnare här, för att också lägga någon manlig spelare.
Ja, men precis, vem ska vi då lägga på det manligaste? Ska jag berätta, min mammas stora idol var Henke Larsson.
Ja,
han var household, han var household name.
Han är så
då blev hon också HIF-affären.
Men annars är ju Zlatan ett mäktigt, får man ändå
säga. Ja, men det måste man ju förstås säga. Att här, nej, men han är ju, det är klart att han är otroligt mäktig. Man kan ju inte säga att han är inte
kan
mäktig.
Kan du se det negativa också?
Det är klart att man kan. Ja. Nej, absolut inte. Nej,
men
han har ju, jag älskar ju människor som bryter. Jag älskar människor som bryter ny mark, och det har ju verkligen Zlatan gjort. Så det är klart att det finns en.
Skulle du ha någon advisory board? Skulle det vara intressant att plocka in
Julia
Zlatan?
Absolut. Det är en av mina grejer när jag som jag har haft med mig hela livet, att hitta influenser runt omkring mig som inte sitter med en organisation, som kommer från massa olika walks in lives och som ser till att jag har ett öra på alla håll. Det är både det roligaste och mest givande som finns.
Tänk att ha ett rum med Helene, Zlatan och Julia. Det hade varit det bästa reality man skulle kunna ha.
Vi sätter det som action hit, Julia.
Jag hade förstått om den utfrågningen var stängd.
Oj, vad stängt det hade varit. Om det skulle hända grejer med så. Håkan hade inte suttit säker i fem sekunder ens. Han hade ju rikt redan när Julia kommer upp där. Du, stick. All right, tusen tack för den här morgonen.
Tack själva, jättekul att vara här.
Välkommen tillbaka sen när du har blivit ordförande.
Ja, men
även om du inte blir, så kan du sitta och recensera lite grann från utsidan.
Ja, just det,
för det är väldigt kul att göra. Ja. Får jag ändå säga.
Jättekul att vara här.
Titta vad vacker han är. Han kallas för Disco och heter Daniel. Han är nere på det, jag tror att vi brukar säga Solkusten, Marbella. Dit i alla fall har Aftonbladet, och vi får ändå säga vi, skickat ner en av de vassaste. Det finaste vi har från Sverige har vi skickat ner dit, och det är ju Disco.
Ja, och är det en fake bakgrundsbild eller är det riktigt? Men det är svårt att avgöra.
Det sjuka är att den är riktig, för du ser havet rör på sig där bakom.
Ja. Nej, jag tänkte ju slå fina bilder här. Ja. Nej, det är iskallt. Det var regn och blåst i typ 4 dagar. Så nu hoppas vi att solen kommer fram här.
Ett sundsvallsväder. Ja, visst är det.
Ja, precis.
Du, hur är det där nere? Får man titta på Hammarbys träningar eller är du portad?
Nej, de öppnade upp här när jag kom ner. Det var väl Oskar Månsson som hade krattat där och gnällt lite grann. Så att man får väl tacka han. Nej, men det var mer Marti som ville köra något stängt där, men jag tror väl att nu har de öppnat upp om vi har sett en träning, och sen så spelar de ju match, så att jag tror väl att det är rätt öppet nu. Annars är ju Malmö och Häcken här också, de har ju varit på, de har ju öppnat spel också, så det finns att göra.
Du, den här fönstret stängdes ju igen, det internationella, men vårt är ju öppet till slutet på
till första april.
Men det är ändå ganska hektiska dagar för dig. Vilken är den största eller mest intressanta övergången som inte blev av? Och då tänker jag kanske mer om man har lite svenska ögon på.
Ja, men det är väl då, om vi ska ta senaste nytt härifrån, så är det väl Hugo Larsson då, som Bournemouth var på i Premier League. De hade ju en plan om att värva honom för en rekordsumma, eller Daniel Andersson ville inte släppa han för något annat än en rekordsumma, alltså över 90 miljoner. Bournemouth ville värva honom nu och ta honom liksom och värva potential, som jag har sett flera andra svenska klubbar göra. Och sätta honom antingen på lån i Malmö ett år eller på lån i Lorient då, som har samma ägare. Men nu stängde ju för sånt här natt och de har inte presenterat något, varken Malmö eller Bournemouth, så man får gissa att den deal inte blev av. Jag kan väl tänka så att Hugo Larsson är väl en ganska klok person och har väl inte så här bråttom iväg. Bournemouth är väl fyra från slutet i Premier League, så det är väl kanske inte säkert att de håller sig kvar och sådär. Men det var väl den som inte blev av.
Victor Nilsson Lindelöf ryktes om att också att han skulle lämna Manchester United och gå till Inter. Blev inte av heller. Ja.
Nej, precis. Det var ju inte Roma och Atletico Madrid som hörde sig för där, men där tror jag väl att Erik ten Hag känner väl att United har häng på liksom toppplaceringar och Champions League och titeln och sådär, så de vill väl inte släppa. Han ville vara ganska tydlig med att han inte vill släppa någon, men även fast Vigge inte kanske är nummer ett på mittbacken nu, så är väl han en ganska härlig person att ha i laget. Gnäller inte, gör sitt jobb och han kommer få spela sina matcher ändå. Det är så mycket matcher med klubb, med ligacupen, FA-cupen och allt sånt där, så att han lär få sina matcher ändå. Så jag tror inte han var speciellt inställd på att lämna. Däremot kan det bli någonting till sommar säkert.
Elanga till Barcelona, där hajade jag till lite grann.
Ja, jag med.
Ja, du gjorde också det. Och det blev ju inte av, så vi hajade ju till utav rätt anledning kanske.
Ja. Ja, nej, men det hade varit lite coolt att se honom där, men jag vet inte hur mycket det låg bakom det. De kan väl bara låna spelare också. Det var väl på lån Elanga skulle gå. Men ja, det är väl lite bekymmersamt där för han med speltid och sådär. Han är ju inte första valet alls där hos den här.
Du, vi hörde ju från svenska sportchefer att det är när det internationella fönstret stänger som de då kan liksom gå och blicka ut mot Europa och kanske hitta de här guldkornen. Vad förväntar du dig att se från olika klubbar i Sverige ur ett internationellt perspektiv? Alltså att gå ut och liksom hämta kanske mer spelare från en högre hylla än vad man kanske kan få under det, innan det internationella fönstret har stängt.
Ja, nej, men jag tror Hammarby har väl något på gång där med en anfallare. Jag har inget namn, men jag vet att de har några bollar i luften där och de ska väl vilja in en nia. Sen har vi sett AIK också har väl tagit från den hyllan. Victor Fischer kommer ju ansluta till träningsläget här i Portugal nu om han ska väl ha sin, det är väl så att de ska väl betala ut lön och sign-on här. Måste vara utomlands, det är väl så reglerna säger, men de hoppas väl att han ansluter. Och sen Keita ska väl också gå till AIK. Abubakar Keita som har spelat FCK och Halmstad tidigare, det får man väl säga kanske också är lite högre hylla, än fast det kanske inte är Fischer hylla, men han var ju väldigt bra i FCK när han spelade där och hoppas att studsa tillbaka. Men i så fall är det väl Hammarby då, som jag tror kommer värva något från den högre hyllan. Så AIK får man säga har redan gjort klart med.
Malmö har ju cash. Kommer du se någonting där, eller har de ändrat
sin? Ja, men de... Nej, de ska också ha in någonting. Jag pratade med Daniel Andersson här i förrgår. Han var väldigt harmonisk och glad och trevlig. Så att antingen var det för att han visste att han inte skulle sälja Hugo Larsson och få ha honom kvar, eller så är det för att han har någonting på gång i bakfickan här. Men där kan vi ju räkna med. Men jag tror att de måste också, det är några spelare som måste försvinna från Malmö. En sån som Jonas Knudsen till exempel har väl ingen framtid i klubben riktigt, och de måste väl bli av med en del höga lönekostnader så här innan de kan ta in något mer. Men där gissar jag också att det kommer komma in något.
Bosse Andersson sa till på Sportbladet igår att de blivit erbjudna gamla Real Madrid-spelaren José Rodríguez, och att han fanns på plats på Grankan och försökte få komma in där. Han har inte dykt upp i dina takter där, försökt komma in i Bayern.
Nej, precis, men han är väl, det är väl en agent där, spansk agent som har försökt jobba in honom i Djurgården, men och vill väl att han ska träna med dem där nere. Han bor ju, han är från Gran Canaria, Rodríguez, och bor väl där nere. Och som jag fattade som, så är väl Djurgården väldigt tveksam och vill väl inte ta in någonting nu. Dels tror jag väl att de inte vill störa lagkemin. De har en väldigt bra stämning i laget, och ja, men tar man in en sån där spelare så kan det kanske medföra lite att det kan bli lite spänningar och slitningar. Han är väl rätt, man får säga, han är väl ett stort namn och sådär, så är det väldigt osäkert. Så det tror jag, det skulle bli förvånad jättemycket om det blir av. Det tror jag inte Ja, Bosse sa väl att det inte var speciellt aktuellt heller, men ja, det hade onekligen varit ett bra namn för allsvenskan.
Du, men låt oss återkomma längre fram. Vi har fått extremt heta nyheter här i Fotbollsmorgon angående Helene Bahnekom. Så vi måste diskutera. Tack så mycket för den här morgonen, Disco.
Tack så mycket.
Du är bäst, ha det bra. Och åka ut i solen där och kanske ta ett vinterbad helt enkelt.
Det ska jag fundera
på. Så mår du bättre sen. Härligt. Tack så mycket.
Ciao, ciao.
Alltså det bara smattrar till.
Ja, men alltså, har jag
vet
ni,
ja, alltså vet för de som inte...
Oliver.
Oliver, ja. In här.
Berätta. Ja.
Det här är Oliver, världens bästa redaktör, kompis och dalmas.
Ja. Mm.
Kul. Berätta nu var vi har fått
just in.
Ja. Klart innan.
Ja. Nej, just nu.
Just nu.
Det är just nu läge.
Helene, ja precis. Min hjälplapp här. Mm. Men Helene, hon drog här, berättade att nu ska hon till slottet och träffa kungen.
Hans majestät.
Ja, det är så stort.
Och få medalj. Ja.
Medalj för vad?
Först fotbollsmorgon. Ja. Det är det viktiga. Och så har hon sagt till kungen, du, kan du hålla på den här ceremonin lite grann? Jag ska bara förbi hänga med Julia där och David och några till. Och sen kommer bort. Men det här är ju stort liksom.
Att så här Helene... har vi aldrig varit.
Men vi måste också... Du har ju varit det.
Ja, jag har ju varit.
You're up there. Men för oss vanliga på marken, på golvet som jag har Per, så är det här väldigt stort. Men jag känner ju nu att om hon har direkt kran till kungahuset, så är hon given att bli... Alltså, nu får vi ihop rörelsen.
Ja,
nu får vi ihop Sverige, eller hur?
Vi ska också, nu enar vi alltså, Sverige.
Alla är med.
Förstår ni? Också, kungen. Ja,
det också.
Förstår om vi får hit kungen före Reinfeldt? Hur mäktigt det vore.
Jag tror att det är större chans att vi får hit kungen, alternativt kronprinsessan, än Fredrik Reinfeldt.
Reinfeldt har sagt nej till kungen.
Ja. Jag har inte svarat. Det är nu jag som ringer här och vägrar svara.
Vänder på telefonen.
Exakt.
Vi ska också problematisera här lite med att kungen får full insyn i processen, men svenska folket får inte. Men jag gillar det också lite. När man får liksom frågan så här, vilket är ditt liksom favorit-VM, eller när dog liksom fotbollen? Folk säger liksom, Borrell säger 94, för det var då liksom som domare hade färg på tröjan. Ja. För mig var det ju 34.
1934. För,
det var sista mästerskapet som kungen tog ut landslagen. Jag känner att är vi på väg tillbaka
dit? Vi måste dit. Förstår du vad mäktigt när han sitter där och vänder på bladen och säger såhär, det här ska vi, den här
exakt.
Men nu har du ju 3, 4, 5 målvakter. Nej, men vi är så dåliga.
Vi är så dåliga
defensivt, måste jag in med målvakter.
Men jag tror det finns någonting med sig. För egentligen, ett landslag, det ska ju vara lite så. Jag tänker, om en kung tar ut landslaget, då handlar det också mycket om så här, representation, det säger svenska värderingar.
Ja, vi måste tillbaka till det här.
Nej, vi vet vad det är. Att, som det är i England, du vet, när man blir premiärminister så måste man ju upp och få drottningens eller kungens godkännande. Ja. Att den som är förbundskapten måste upp till slottet.
Godkänna truppen.
Och få den godkänd utav kungens slash drottningens.
Varje elva eller?
Vad säger du? Alltså, nej, men hela så här, nu vi ska åka iväg och kvala nu mot Österrike. Det här är vad jag har tänkt. Ja. Och du sitter såhär,
Nej.
Jag tror faktiskt inte det.
Det tror jag. Du får komma tillbaka med en ny trupp. Han är inte något jävligt mäktig.
Verkligen, speciellt med januari-turnén.
Ja. Ja, nej, jag känner inte igen någon utav dem. Nej, det här får du göra om.
Har vi några adliga namn liksom som ska in i?
Lagerbjälke.
Ja, just det.
Lagerbjälke.
Han är given nu.
Eller så är det så att faktiskt Barnekow är klar som ordförande. Hon ska upp och bli godkänd utav kungen.
Men vad är det för medalj hon ska få?
Hennes insatser i handeln.
Microsoft.
Nej, för Televerket.
Ja, just det.
Aha.
Nej, men för hennes insatser
alltså
i näringslivet.
Alltså för lång och trogen tjänst liksom.
Hon har gjort bra grejer för näringslivet. Då får man en medalj.
Vad är egentligen näringslivet?
Det är de som ser till så att vi... Hur lång tid har vi på?
2 minuter.
Nej, det här var skitbra information.
Ja, verkligen.
Nu måste hon bli ordförande. Hon, om hon har direkt kran till kungen så är det ju... Tänk dig advisory board med Julia, Zlatan och kungen.
Du, nej, det...
Det hade varit stort. Håkan hade ju varit... det hade inte varit 5 sekunder han varit ute på, utan det varit... nu kommer vi, så kan dra. Packa.
På tal om att laga sprickor. Det är där liksom. Det är många som kan göra det.
Börja där liksom. Ja. Det där måste vi till. Ja. Det här var så bra. Ja. Tack för den här morgonen, Per.
Tusen
och
tack,
Julia. Fantastiskt att ha dig tillbaka efter ditt ofrivilliga uppehåll. Du har ju fyllt år, så att från oss alla till dig. Mm. Ett stort, stort grattis efterskott. Tack. Även fast jag lyckades där och då. Ja. Peppade inför födelsedagen.
Det gjorde och du, du ringde mig och satt och grät.
Ja, och grattade dig på födelsedagen. Mm. Men du har ju en härlig förmåga att varken åldras fysiskt eller mentalt, utan du är ju ung.
Benjamin Button?
Ja, nej, du är alltid ung och framtiden alltid framför dig. Det är din styrka.
David! Ja.
Oliver, fantastiskt bra jobbat. Mm, och som jag sagt tidigare, det här programmet hade inte varit någonting utan Oliver och Otto. Ni gör ett sånt jäkla bra jobb varje dag. Så att, tusen tack för det.
Tack.
Och tusen tack för att ni har tittat den här morgonen. Imorgon är vi tillbaka och då är Jesper, Niklas och Josefin tillbaka i studion. Och de gästas bland annat av Andreas Andersson.
Oj!
Wow.
Ja, verkligen.
Tack för allt.
Eller hur? Mm. Framför allt när han gjorde det där målet på Alessandra-Jens-stadion. Ja. Kommer ni ihåg det? Mm. När nickmålet. När Tommy körde svum, svum. Ja. Ja, det där. Ja.
Och när jag kom in på honom och testade det. Det är mäktigt.
Så han av det. Först jätteglad. Ja. Sen, helvete, ja. Det var jävligt coolt. Ja. Så kan det vara. Imorgon är det alltså. Idag. Och vi säger hej då.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset. Betting online och i butik.
Det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.